Det här är en podd från hannaamanda.com.
Ja, men det är otroligt, Hanna, för att jag... Det är väldigt kul när man ser de här människorna gå på röda mattan. På
typ nu har vi ju alltså börjat med fredagspodden. Det här som vi nu precis har lämnat, det finns ju då på försnacket på hannaamanda.com. För där gör vi som en liten... Ja, ett försnackspodd inför varje...
Och vilka hemligheter jag berättar.
Ja. Alltså, men jag känner så här, i det, den miljö som vi nu lever i, när man tar minst ett kort på sig själv per dag, så är ju det här, man måste liksom lära sig det här i skolan.
Det jag vet.
Instagramkunskap. Det är liksom hemkunskap, sexualkunskap och Instagramkunskap.
När jag var i ett mål i Dubai, han bara, hello lady, do you want to buy... The perfect magical selfie stick. Kommer försöka
fram. Magic också.
Den, Hanna, den var så lång selfie sticken.
Ja.
Så att du kan alltså stå med armen nere.
Ja.
Hålla i den. Och den tar kort på dig. Men det ser ut som att någon annan tar kort på dig. För annars måste jag hålla upp henne. Du vet, det har du ju sett.
Ja.
Nej, inte den här. Den var 5 meter lång.
Köpte du den då?
Jajamän. Gav till Charlie. Jag ska använda den själv också, men jag
har inte börjat än.
Det är så, alltså, det här tycker jag är hemskt när jag ber min familj ta kort på mig på semestern.
Men
man har ju ett jobb.
Ja, men så är det ju verkligen.
Jag har ju massa klänningar jag vill visa sånt där.
Ja, men så, men alltså, det är ju, alltså, jag hade ju ännu värre än dig förra veckan. Alltså, du var ju ändå Charlie som ändå är proffs.
Mm.
Jag hade bara ville. då är det ju också. Man vet så, han kommer ta ett kort och vi får se om det är på mig. Alltså, så. Men jag tycker ändå att han lyckades ganska bra, Ville. Han tog några riktigt snygga bilder på mig. Men mamma står här. nu,
ja,
och så
men
tar du ett kort.
Plast vill också göra så snyggt och vrida telefonen lite grann. Så att det är så där på snabbt.
Exakt, det tycker jag var snyggt.
Det är snyggt. Ja. Underbar natt.
Mm.
Alltså den här magiska natten, första gången man sover tillsammans, vaknar tomt.
Nej.
Han har lämnat. Jag känner mig som en dinosaurie. Jag måste bara få lufta det här ämnet.
Ja. Jag är rädd, för jag kommer åka med direkt.
Jag vet.
Livrädd.
Det ska det vara.
Jag var ju ensam förra veckan mycket. Mm. Alltså, jag gjorde mycket barngrejer och så. Och då var jag på Junibacken. Ja, alltså vet du en sak, Amanda? Jag är inte riktigt sund på Junibacken.
Nej.
För så fort vi sätter oss i Sagotåget och
Astrid Lindgren... som gör att det gör ont i magen.
Ja, men alltså så fort Astrid Lindgren börjar prata, då börjar mina tårar rinna. Det är så hemskt. Då vill jag gråta hela, liksom. Det är så här... Och det gör ont i bröstet och halsen. Jag var tvungen att så här, skärpa mig.
Det gör ont i halsen.
Ja, men det är så jobbigt. Det är som också när man sätter sig i klassrummet och vissa lärare pratar. Man måste anstränga sig så mycket. Men då tänkte jag på en sån himla spännande sak.
Mm.
Det är mycket man förstår om människor när man blir vuxen.
Ja.
Som att man helt plötsligt förstår hur ens kompisars föräldrar egentligen hade det och mådde.
Ja.
Sådana där saker som man inte förstod när man var barn.
Nej.
Eller inte förstod först nu egentligen.
Jag vet,
så.
Det tar tid.
Och så tänker jag också då på Astrid. För att hon spenderade ju mycket tid i sängen.
Mm.
Hon skrev ju alla sina böcker i sängen, typ. Mm. Har man ju förstått.
Och jag tänker...
Jag tänker, Amanda, för jag tänker så här att farmor spenderade också mycket tid i sängen.
Mm.
Vår mormor...
Hon förlorar idag.
Det gör hon.
Ja, grattis mormor.
Tuttan. Heter hon alltså.
Ja.
Konstigt. Det är mitt barns roligaste.
Väldigt konstigt namn.
Ja, väldigt Tuttan.
Jag kommer ihåg att jag skämdes lite över den när jag var liten.
Ja, men det gjorde jag också.
Att hon hette Tuttan.
Nej, men alltså, mina barn tycker att det är så konstigt.
Men hette hon verkligen Tuttan, Hanna?
Nej, men så här var det ju. Att hon döpte sig inte förrän hon gifte sig med våra morfar.
Nej.
Och hennes första namn som de då skulle typ ge henne var ju typ Elvira.
Jaha.
Men... Eller Evelina.
Evelina
tror jag också.
Igen. Ja.
Men då hade hon redan liksom ett helt liv kallats för Tuttan. Jag förstår ju så här, alltså det som jag kallar Rosa för Uffa Buffa och Vilma för Vilma Plimpo. Alltså man har ju så här...
Jo, det är klart. Dimsan, men det är skillnad att kallas för muttisen.
Jo, jag vet.
Eller tuttisen. Alltså, det... redan...
Nej, men så. Nu blev det... Men det fanns ju då också Tuttarolf. Och... Alltså, det var ju ett namn som folk hade
men
då.
Vem är Tuttarolf?
Ja, men det är en av våra mest kända sångerskor, tror jag. Eller skådisar.
Tuttarolf.
Tuttarolf.
Du tänker på Tutankhamon.
Det är en helt annan. Tuttarolf. Nu ska vi se här. Oj, oj, oj. Tuttarolf, sångerska.
Aha, aldrig hört om.
Nej, men hon hette Solveig Jenny Ekman, men känd som Tuttarolf. och gud, hon dog inte för 26 oktober 94. Hon levde i, hon var svensk-norsk. Mm. Tuttarolf.
men, fast jag tycker det är skitstor skillnad på Tutta och du, Tuttan.
Hon, vet vad hon dog någonstans också? Hon var ju så känd. I Los Angeles.
Nej.
Jo.
Alltså, Tata.
Hon, du, först var hon gift med Ernst Rolf. Sen Jack Dano. Sen Hasse Ekman.
Jaha.
Alltså, förstår Gud, du?
Hon var gift många gånger. Härligt.
Underbart tycker jag. Alltså, hon var verkligen som en sån här Hollywoodstjärna.
Ja.
När hon kontrakterades av Fox Film och gjorde med dem en film i Hollywood.
Gud.
Ja, jag förstår det. Men däremot Tutankhamon, det är någon annan.
Ja, Tutankhamon också. Mm.
Ja, så är det.
Ja, men herregud. Vad var det du skulle säga då?
Jo.
Om kvinnor som spenderar tid i sängen.
Nej, men jag tänkte inte på, det var inte det. Men jag bara, det slog mig nu att det kanske var det enda sättet att behandla ångest förut. Att ligga kvar i sängen bara.
Nej, men gud ja. Det tror jag. Men också så här, depression. För att ja. När man är deprimerad så sover, har man ju ett annat sömnbehov. Det är det enda flykten man har.
Men jag tänker då också, det som jag tycker är intressant var ju att Astrid var ju kreativ i sängen.
Mm, det var farmor också.
Ja, farmor också.
Men det är jag också.
Ja, du sover lite och så har du kommit på något nytt. Ja. Nej, men jag fattar det. Men det var inte det som
det är du också, Hanna.
Ja, gud ja.
Ja, nej, men vi alltså, har det i släkten.
Jo, men vi har ju det i släkten. Men jag vet vad jag behöver göra. Jag behöver ställa in hjärnan
Alex,
för...
Alex, han får ju precis tvärtom. Han får ju sån ångest av att ligga i sängen.
Gud, det är så härligt.
Nej, alltså för honom var det så här... Du vet, jag fick ju, när vi blev tillsammans... Det här är ju alltså det roligaste... Alltså, det var ju några saker som hände där, du vet, krocken. När man blir ihop med någon. Uh-huh. Och man inte förstår varandra, liksom. Första gången som jag sover hos honom. Alltså, första gången. Du fattar?
Ja. Det där första gången.
Första gången. Så bodde han ju i en liten lägenhet.
Mm.
Hyreslägenhet med bara en säng.
Mm.
För han hade skilt sig. Ja, underbar natt.
Mm.
Alltså, den där magiska natten. Första gången man sover tillsammans. Vaknar. Tomt.
Nej.
Han har lämnat.
Gud vad hemskt.
Nej, men alltså... Jag bara,
då tänker man ju såhär, okej, ska jag lämna? Han vill inte att jag ska vara här alltså.
Nej, men alltså jag bara, som tur var jag så självsäker på honom. Ja. Så att jag ringer ändå och bara, var är du? Alltså annars hade man kunnat bli jättesårad och bara såhär.
Ja.
Han bara, nej men jag lämnade så du fick sova, hör jag liksom med han såhär. Jag bara, men, jaha, alltså skulle vi inte äta frukt? Eller du vet, vad är frågan om såhär liksom?
Ja.
Men sen kommer det då fram när vi väl pratar om det här att han har då haft också en mamma som man inte fick störa överhuvudtaget för att hon skulle då vakna. Det var så här förenat med typ livsfara. Och sen så hade han en fru ju innan mig. Som man, alltså om man råkade väcka henne då var det liksom också antagligen förenat med livsfara. Nej men det var så här smyga ut och bara lämna. Det var liksom det fina som man kan göra typ. Och jag bara, men...
Du bara, nej, jag vill inte vara här. Jag får ångest om inte du är. Alltså, det är tvärtom.
Precis tvärtom. Sen, i alla fall, det var det första missförståndet. Det andra var då, när han var så här, låg kvar i sängen och precis när jag hade vaknat, han bara, nu går det bra, bra, ut och äter frukost. Jag bara, nej men alltså, jag vill ju ligga kvar i sängen, äta frukost. Alltså, han fick sån ångest, Hanna. Att han tvingade sig till liksom att äta någon förallande. Jag bara märkte att det kröp i hela hans kropp. Alltså, du vet, för honom är det som att... Ja.
Men det där måste ju vara... För jag vet ju faktiskt inga män som ligger kvar länge i sängen.
Det är faktiskt sant. Det här är kanske manligt och kvinnligt.
Spurta upp.
Alltså, och klä på sig. Visst, de vill också klä på sig jeans typ. Man bara, varför vill du det? Eller typ så här, hoppa direkt in i duschen, det är så jävla konstigt.
Nej men alltså grejen är så här att Gustavs bästa på lördagmorgon är att han och Ville ska på basket klockan 9. Där har jag ju fått göra nu när han har varit borta. Du vet, det är trauma för mig. För att grejen är så här, på helgerna när man kan, jag vill inte röra mig ur min pyjamas. Först kanske 11, 12, gärna 1. Alltså, det är det finaste
mig,
jag har.
Jag vill inte, så fort jag vaknar, jag vill inte ha vatten på mig.
Nej.
Alltså, jag vill gå ner, jag vill äta frukost, vakna, kaffe.
Men det är därför jag undrar lite om det här med Gotlandsmånarna. För på Gotland så går vi till bageriet. Ja. Men jag har ju kommit på att jag kan inte göra det varje morgon. För att jag behöver de där vakna, sätta på kaffet, vara mitt det där.
Men jag har lärt mig nu, Hanna. Det tog många år för mig att lära mig. Men nu tycker jag ändå att det är väldigt mysigt att komma dit. Men det är bara på grund av en sak. Och det är att jag får sova.
Ja, det är det.
För annars...
Då sover du bort tiden istället.
Jag sover bort tiden. Sen så ligger jag kvar lite säng.
Ja, jag vet. Men alltså, det roligaste är så här, när vi har varit på bageriet, för att bageriet har också varit för mig, för att jag har gått upp med barnen och så tar jag dem till bageriet, för det är en sån härlig sak att kunna göra liksom så. Men då är det så här, då kan man ju se så här, det har gått timmar och tänker man så här, när kommer Amanda, då ser jag ju du börjar likea grejer, då är du avslöjad. Jag bara, men hon likeade en grej för en timma sedan.
För det blir det. Men det har jag ju inte sagt någon förrän nu.
Jag
ligger kvar lite i sängen, månar mig.
Ja, det är så
med telefonen. Och sen liksom, när jag börjar bli hungrig, då går jag iväg till bageriet och äter så det är gott. Så att jag har liksom, förstår du? För att annars är jag med dig.
Ja. Ja. Men grejen är så här, det var inte det jag skulle prata om egentligen. Nej. Utan jag skulle prata om när då, Bröderna Lejonhjärta är ju en helt galen historia egentligen. Alltså med Katla och Nangili. Alltså det är ju döden i någon form av ångesttankar, men ändå så att livet bara fortsätter.
Ja, det är skräck också.
Ja. Men när de då har gjort den här sista striden, eller de ska till sista striden kanske jag säger. Ja, i alla fall. Vägen dit är över karmafallet. Då tänkte jag på det ordet.
Framfallet.
Nej, men karmafallet. Förstår du? Att man är så här, om man klarar sig över karmafallet, då kommer man vidare. Så måste hon ju ha tänkt.
Ja, så måste hon ha tänkt.
Där är bara störtade rätt ner och en liten
bro. Ja, det var så läskigt.
Så läskigt liksom. Så. Men jag tänker att det är ändå ett ganska bra ord, tänker jag, karmafallet. Mm. Man står inför karmafall hela tiden, tänker jag.
Hela tiden.
Karmafallet. Ja. Men då tänker jag så här att jag skulle vilja att någon tittade på sambandet med i Astrid Lindgrens böcker och psykisk ohälsa. För att det finns ju så när du tittar på Ronja, den familjegestaltningen i den varma familjen och den kalla familjen, och Ronjas pappa är fullständigt galen.
Nej, men han är kolerisk. Man och
depressiv. Ja, koleriker.
Ja,
alltså, det är en beskrivning av en man, en pappa som är ju liksom otroligt uppfylld och självcentrerad.
Nej, men han är så dum i huvudet.
Alltså. Ja.
Han är fruktansvärd.
Och så mammans relation till honom i det.
Ja.
Och sen så har vi liksom då Birks föräldrar som ger honom jättemycket kärlek, fast på ett helt annat sätt.
Ja.
Man pratar om Lars Norén.
Nej.
Slängde väggen.
Ja.
Astrid Lindgren.
Ja. Hanna, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig och det jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och allt. Alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån. Sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska alltså, med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och ja, de här lådorna kan man ju också ha som förvaring. Eller barnen kan åka någon lådbil. Med den.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså varje gång man har packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du saker, Amanda? Mm. Nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt absoluta bästa. Alltså, att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk.
Mm.
Då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså, så här, det som är, alltså, så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine, what's in your life routine, så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Bara, the secret is matcha.
Det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och så, er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matcha-te.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså,
ja,
allt. Man kan alltså.
Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså, matcha innehåller alltså, en riklig mängd, Hanna. Mm. Vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge en, liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-tianinit.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein, utan det är liksom, men man blir
men det pigg. Är också koffein. Men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt. Och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter fredagspodden 20. Med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden. På Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Jag satt i bilen. Jag skulle lämna en grej till Rosa skolan. Så jag satt utanför en skola och väntade. Och har P1 på. Och hamnar i... Ja, så mysigt. Älskar P1. Det är min bästa radiostation av dem alla.
Ja, min också. Mest ångestfria. Men det också, och Tattler.
Du, nu ska jag... Alltså, jag tycker det är mycket ångest på P1.
Jag vet, fast det är ångest som jag klarar av. Fast, vet du vad är det för mig? Okej, det är mycket ångest. Men det är också mycket så här... väldigt sakliga saker.
Jättemycket
saker. Alltså det är så här, saker som är så här långt borta som jag inte behöver bry mig om.
Nej, men det är sådana saker. Men jag hörde också, häromdagen var det så här, dagens dikt. De var ju så roliga. Och då är det så här, dagens dikt väljs ut av, så var det typ 5 personer. Det finns ju då så här redaktion. Då
de är jättemånga som jobbar.
Jättemånga.
Det har med att bara, dagens sändning. Och så bara, är det 14 dagar? Man bara, var det inte bara en som
pratade de inte bara om en ukulele i 50 minuter? Alltså, vem, alla, ja, skitsamma. Men jag måste, det här är en hel passus, men jag måste bara säga att jag har tänkt på den här dagens dikt så mycket. Det var en dikt. Då var det så här, hela dikten gick ut på att det var så här, att vissa människor väljer att ta livet av sig väldigt snabbt och abrupt och tidigt i livet. Medan vi andra också ta livet av oss, men under väldigt mycket längre tid.
Man bara,
alltså, allt vi gör är alltså bara dåligt. Alltså förstår att vi hela tiden...
Gud, vilken fin dikt.
Det var så ångestfyllt.
Är det ju inte.
Jo, om du gör dåligt. Ja, alltså. Men, nej, jag vet, men förstår du, det var så sjukt dikt. Ja, den tyckte jag var bra. Skitsamma. Jag sitter i bilen. hamnar i ofrivilligt, fast jag hör bara på, i programmet som är fantastiskt, som heter Radiopsykologen.
Åh gud, det låter så underbart.
Ja, han har så fin röst också, Radiopsykologen. Och då är det folk som ringer in, så har de ett terapisamtal. Men det här
typ Dr. Phil fast mera P1.
Ja, väldigt mycket mer P1. Vi ska strax lyssna på det. Men jag ska se hur du reagerar på det här. Men jag grät så mycket.
Vad var det för mode?
Nej, men jag ska bara lämna Rosa. Alltså det var inte mycket, men nej, jag vet. Att du ska fånga. Men vi lyssnar istället.
Man kan vara på olika platser.
Ja, vi får se här om du om det här kommer gripa tag i dig eller inte.
Och då blir jag nyfiken om du har lust att reflektera lite grann på dina erfarenheter i din uppväxt.
Ja, men alltså jag växte upp med en väldigt dominant far som bestämde allting. Vi frågade mamma, men vi fick vänta till pappa kom hem. Hon kunde aldrig ta några egna beslut eller någonting. Hon var där, men hon var ändå inte där. Och min ena syster var psykiskt sjuk. Och på den tiden så var det inte, vad ska jag säga, så vanligt. Allting skulle sopas under mattan och mina föräldrar kom väl inte riktigt överens vad de skulle göra och, ja, och sådana saker.
Hur såg din familj ut?
Nej, vi var 5 syskon och jag är mellan syskon. Så att alla vi fick ju klara oss själv. Det var väl den sjuka systern som tog mest plats, om man säger så.
Ja, det är klart.
Så att det var ju väldigt, alltså, oroligt hemma. Alltså det, om man tänker att det är nästan som en sån här alkoholistfamilj. Du visste aldrig när du kom in, hur är hon, hur är han?
Just det.
Och sen när jag gick, var i skolan så hade jag dyslexi och det visste jag inte då.
Nej.
Så att skolan var ju också jobbig, för det var jobbigt hemma. Även om det var en andningshål också.
Du, Molly, hela din berättelse tycker jag präglas av ensamhet. Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Vad växer hos dig när du tänker på det just nu?
Jag känner jättesorg och övergivenhet. Ja.
Hur märker du sorgen just nu?
Alltså, jag känner gråten i halsen och jag känner också, alltså, ilska att det var ingen som såg mig. Och det här lite osynliga barnet som aldrig sa något. Som aldrig krävde någonting. Så att,
Och när du tänker på det här barnet just nu, i kontakt med känslan. Vad vill du göra med henne?
Hon behöver omsorg och hon behöver glädje. Att inte bara vara rädd för faror hela tiden. Så känner jag, att vara mer fri. Ja, glädjen att vara fri.
Glädjen
att vara fri. Ja, men också det här, en kram. Jag har tagit hand om alla andra, liksom. Men ingen tog hand om mig.
Nej.
Så det känns en jättestor sorg.
Ja. Är det okej för dig att vara i kontakt med sorgen så här?
Det är okej, men jag är också trött på att vara där hela tiden. Jag vill vidare. Det känns som jag har levt i sorgen hela mitt liv. Även om jag har haft ett glatt ansikte utåt och glad och tänkt positivt och allting, så gråter jag inombords. Och ingen ser det.
Nej.
Alla säger, men du är så stark. Men jag kanske inte vill vara stark.
Nej, och det här barnet som du är i kontakt med inom dig behöver bli omfamnad, sedd.
Så här, jag gråter så mycket för att det är så. Även om jag inte delar exakt hennes historia, så tänker jag så mycket på hur många vi är som växer upp och blir vuxna och har ju det här lilla barnet kvar.
Liksom. Nej, men alltså, jag tror att anledningen till att jag inte storgråter här nu, det är ju det här som är så jäkla underbart med terapi. Jag var ju i terapi förra veckan.
Oh.
Och tömde mig, Hanna.
Mm.
Alltså precis, jag känner igen så mycket av henne.
Ja.
Och jag, eftersom jag går ju då till samma terapeut som jag gått till i 5 år, så känner hon mig otroligt väl. Och vi går ju direkt in i mitt ensamma rum och jag är övergiven.
Ja.
Precis som hon beskriver. Och jag grät ju som att jag var hon. Alltså jag, det är ju det man gör i terapin. Man tar hand om den där lilla flickan. Jag berättade för dig efteråt med terapin. Då sa jag så här, du måste lyssna på det här.
Men just den här, jag tror att det är såklart absolut inte alla. Men jag tror att det som verkligen kan kila sig fast och som kan verkligen skada en som vuxen är att bli övergiven som barn. Och nu tänker jag så här, det handlar inte om att man är övergiven, utan det är ju att i olika situationer har blivit övergiven i en känsla. Eller,
det är såklart.
För det var en aha-upplevelse för dig då. Alltså i
ja, och, nej, men, det. Och det grejen är så här att det som kan vara bra att veta om, och det är därför man ska sätta sig i terapisoffan, det är ju för att förstå när och hur man har blivit övergiven.
Exakt.
För att sen när man är vuxen och man blir övergiven igen på olika sätt, och man reagerar väldigt, väldigt starkt. Och det behöver inte vara såna det är inte så här att någon lämnar en för evigt, eller, utan det kanske är så att någon blir frånvarande när man är sjuk eller någon, alltså du vet, sånt som jag råkar ut för jämt. Och då reagerar man väldigt starkt. Men det är ju bara för att man har skador från barndomen.
Ja, och det som är då, som ju man inte har något skydd för om man inte har gått i terapi, det är ju att man blir lika gammal som man var när man blev övergiven. Den här, för att när man är barn så har man ingen kontroll. Man är maktlös. Nej. Och därför blir den känslan så fruktansvärd, tänker jag. Och då när man är med om det i vuxen ålder så tappar man kontrollen på samma sätt, fast man ju faktiskt egentligen kan ha kontroll över sitt egna liv. Så.
Ja, men man måste också bearbeta sorgen. Alltså du måste bearbeta det du var med om som barn för att kunna hantera det som vuxen. Och det kan man inte göra själv. Du kan inte sitta och tänka själv ut det här.
Nej.
Du måste jag måste bara säga det här, alltså att gå i terapi som är så sinnessjukt fantastiskt bra på alla sätt och vis. När jag var då där förra veckan, eller när det var förra, jag tycker att jag kan väldigt mycket om mig själv och att jag kan väldigt mycket om terapi och sådär, eftersom jag har gått i det så länge och att det är mitt största hobby. Men så säger jag till henne så här, jag tror att min hypokondri har blivit mycket, mycket värre så här, under en tid. Och så beskriver jag det här fruktansvärda tillståndet som jag hamnade i nu när jag varit på sjukhus några gånger, gynakuten och så vidare. Alltså jag får panikångest när jag är på sjukhuset och sådär. Varför kan inte jag bara vara som en vanlig människa liksom? Innan så var ju sjukhuset mitt happy place. Nu till och med det borttaget för mig. Då börjar hon skratta. Och så säger hon så här, men gud vad underbart. Du håller på att bli
Ja, för sjukhuset ska inte vara så här.
Alla människor ska tycka att sjukhus är obehagliga. Annars är man inte frisk.
Nej.
Du har haft, under hela tiden som du gick hos mig, så var sjukhuset din snuttefilt. Det var liksom din räddning. Du ville bara dit, för där kunde du liksom botas. Att du får panik och sådär, det är jättebra. Säger hon till mig. Otroligt. Och så klappar hon händerna typ. Alltså förstår du?
Men det är också det att få någon annan som kan en massa saker om det här på riktigt. Och så själv går du i någon form av så här, nu är det ännu värre.
Ja, men förstår du?
Och så istället för att sätta ljuset på det som är friskt och bra, gör ju att då kan du ju vara frisk i det. Istället för tro. För man tror så mycket saker.
Men man tror så mycket. När jag beskriver för henne, jag vill bara bort därifrån. Och jag blir paranoid att läkarna ska säga hemska saker. Hon bara, som de allra flesta människor är om man är på akuten. Det är ingen trevligt.
Nej, alltså, det är liksom, för då har det också hänt något hemskt.
Så då har det ju hänt något hemskt. Det var ju det här hon sa. Hon sa liksom, det är första steget då att hon säger det här till mig. Men vet du vad andra steget är?
Nej.
det är att eftersom hon då har den här auktoritära kunniga personen
ja.
Har sagt mig att jag håller på att bli frisk från mycket hypokondri, så tror jag också jag på det.
Såklart.
Så det är som att jag har nu byggt om en närbana i mitt huvud. Att jag säger, nej, nu håller jag på att bli frisk.
Det är så bra. Nej, men det är ju fantastiskt, för det är också det så här, att sätta ljuset på de där olika sakerna. För att, eller så här, hon satte ljuset på att du hade haft en känsla och hittade ditt övergivna barn där i det.
Yes.
Jag ska ju nu också gå till, jag börjar nu terapi.
Man ska aldrig sluta.
Nej, man ska bara fylla på. Sen har man perioder då man måste vila.
Hon sa till mig, hon bara, vill du komma hit flera gånger nu?
Ja.
Ja. Jag bara, nej, men jag vet inte, sa jag då. För att jag hade ju fått ut så mycket. Alltså, det var ju så många, det var ju lite visa tårar. Liksom.
Ja, det är som att få en bra tarmsköljning.
Det är det verkligen. Psyksköljning är det.
Ja.
Men då sa hon så här, ja, du vet hur det är. Det är som att skala en lök.
Ja.
Nu tog vi första lagret. Det kan komma upp nya känslor just i det här området.
Ja.
Eller inte. Nej. Men då ringer du mig så tar vi det också.
Exakt. För att det jag ska ju ta tag i nu var att jag drabbades i en enorm övergivenhet.
Ja, det gjorde du.
Ja, som skakade mig på ett sätt. Jag har inte varit i den känslan.
Mysigt att vi går igen saker tillsammans också. Nu har vi samma problem.
Samma problem. Fast det är olika. Det är
helt olika. Men, ja. Men fast vi är samma barndom också.
Ja, men det är konstigt. Det är konstigt.
Det är bara det att det kommer upp och bubblar upp lite samtidigt.
Ja, men, och den här övergivenheten, jag kanske kan berätta om det när jag har gått lite terapi då. Men det är lite too soon för mig just nu. Men det som jag drabbades av var övergivenhetskänsla som gjorde att jag fick panikångest.
Mm.
Och grejen är så att jag har ju inte haft samma panikångest som du på det sättet.
Nej.
Men de gångerna som jag har haft panikångest i livet så är det kopplat ofta till känna ensamhet utomlands på ett hotellrum. Ja. Jätte, när man verkligen är utsatt.
Så, det är någon form av övergivenhet.
Ja, och det här satte igång en process i mig som är jättestark på massa olika sätt.
Den har rört och skakat om dig. Det måste man säga.
Och jag kanske kommer tacka den här.
För vet du vet vad Louise säger också.
Nej.
Det var ju någon gång när jag
går också till samma terapeut. Ja.
Men det var ju någon gång när jag fick någon total panikångestattack. Liksom. Då tänkte jag att herregud, nu är jag down the drain igen. Men, och det är det här som jag tror hände dig också, Hanna.
Ja.
Det är att nu är du så stark att du vågade släppa fram de innersta känslorna av övergivenhet.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Och våga känna dem.
Vet du vad jag också släppte fram? Jag släppte fram dem i relation till någonting som jag tänkte och trodde var väldigt tryggt. Och där har jag aldrig vågat visa.
Nej.
Precis. Där jag har aldrig vågat släppa så mycket så att jag skulle vara helt trygg.
Nej.
Och gjorde det. Och då hamnade jag i det där. Nu pratar jag som i gåtor, men i alla fall.
Mm.
Och det gjorde, tror jag, för att just att jag är modigare och starkare i det. Och det satte igång så många saker hos mig. Så att jag kan inte gå tillbaka till det jag var i innan.
Nej.
Jag måste göra om allting för att komma ut på andra sidan. Och det är supertufft. Samtidigt som jag också är stark i det.
Ja, det är det.
För det är det,
det,
som
är det jag menar.
Ja.
Att i din sköraste tid i livet så hade det här nog inte hänt. För då hade du bara varit stark nog att så här, inte känna de känslorna.
Nej.
Eller alltså inte starkt nog, utan du hade inte ens vågat släppa fram de här känslorna.
Jag hade inte vågat tända lampan.
Nej.
För det, alltså det är en av mina favorit jag älskar ju så här, alltså sådana här, men det finns ju ett, jag tror, den finns ju säkert på HBO tror jag faktiskt nu, men en av mina favoritserier som heter
Tell Me You Love Me
som vi har pratat om förut, och även om ni inte kommer se den och det här förstör ingenting, men det är en massa par som går i terapi i olika stadier i livet så, som har massa liksom problem. Men då säger ju hon då till ett av paren när de har gått terapi ett tag och säger så här, nu har jag tänt lampan.
Mm.
Nu är det bara frågan om ni vågar ha den tänd.
Mm.
Eller om ni kommer släcka den igen. Alltså, för det är som vi pratade om det för några avsnitt sedan, just så här, när saker och ting kommer upp till ytan och att det är så, det är obehagligt och det är läskigt, för det, var, det gjorde det för dig verkligen nu ofrivilligt när du hamnade på akuten flera gånger.
Ja, verkligen.
Men, då, men det som är det fina med det ju är ju att du nu har tagit över på andra sidan, för att du hade aldrig fått den här, det här kvittot på att du håller på att bli
nej,
frisk.
Nej, jag vet. Och jag hade aldrig liksom... ibland måste man tacka livet liksom. Så sätter den i otroligt passande situationer. Ja. Även om de är hemska så gör det att man kommer vidare. Men man måste också ta det hela vägen om man är stark nog. Men också att jag ringde till terapeut. Jag bokade tiden i vår poddstudio här.
Ja. Det var så bra.
Och så går man dit och så, nej men det händer så mycket. Man, det är ungefär som ett träningspass liksom. Jag var ju tränad där en dag. Herregud vad bra man mår efteråt. Alltså,
men det är sinnessjukt. I morse tänkte jag på att du och jag, så här, men det behöver inte prata om i podden, vad vi ska träna sen. Men får jag bara säga en sak, för det som jag tänker är så här, man är så rädd för livet och att man ska hamna i situationer som när det bubblar upp. Alltså för det är, så, det är ju skitjobbigt. Men jag vill bara dela med mig av det, att varje gång som någonting bubblar upp i mig som är den typen av känsla, så har ju jag olika jättegamla försvarsmekanismer som jag tror att de här måste jag göra och följa och så. Men det som är skönt när man då har gått länge i terapi och man lever länge och alltså så här, man blir äldre och äldre, det är att min första reaktion på det jobbiga, för mig är det ofta flykt. Alltså jag ska packa upp och dra och så ta kontroll över mitt liv. Och så här, det är mitt sätt att ta mig ur kaoset.
För mig har det varit att åka ambulans. Men det är det inte längre.
Ta en jättesnabb bil någonstans. Men jag har blivit tillräckligt vuxen och mogen i min terapeutiska resa då, att jag reagerar på andra sätt. Det betyder inte att det är mer eller mindre krisigt.
Nej, det är bara att man har lärt sig mer. Nu lämnar vi det här. Vi pratar så mycket gåtor tycker jag.
Men det är lite som vi är poddpsykologen.
Vi är på radio. Men får jag säga en härlig grej om träning då? Ta det till en helt ytlig. Så var jag då och tränade. Jag älskar min tränare så mycket, Biffe.
Biffe heter han det?
Biffe, han är underbar han. Du och jag ska gå tomt tillsammans.
Ja, det ska vi göra.
Han krossade några myter.
Nej.
Jo, nu när jag tränade måndags. Ja. Som jag älskar.
Vad berätta?
Nummer ett.
Man blir inte snygg av träning.
Nej, men han bara, jag bara, tycker du att jag ska jogga? Han bara, absolut inte.
Nej.
Det gör ingenting.
Nej.
Alltså han bara, om du tycker det är skönt för hjärnan, ja.
Ja, men det säger folk. Vissa behöver ju bara
ja, det är ju något annat.
Men det, sen det för min hjärna har jogging aldrig varit skönt.
Aldrig någonsin. Han bara, det är ju en sak, men det här visste man ju. Men powerwalkarna.
Men det är som
det gör ingenting.
Nej.
Ingenting.
Nej, men man får frisk luft.
Frisk luft.
Jättefint.
Perfekt.
Kan vara jättebra.
Ja. Nummer tre. Sit-ups.
Nej.
Han bara, ja, om du vill träna på att lyfta det halvvägs.
Ja.
Ingenting för magen. Ingenting. Det är liksom, du tränar magen på... Det här är så här,
din gud, man gjorde det på 80-talet.
Men herregud vad man har gjort sit-ups. Ja, men vadå? Inte som att jag gjorde det för 10 år sedan. Jag gjorde det liksom förra veckan.
Ja.
Han bara, dels är det så att de som vill liksom träna bort magen, det enda det lilla det gör, det är att göra den här muskeln lite större så att du får större mage.
Jaha, Biffa var helt nya teorier. Men du,
nej, men det är liksom, alltså han bara, magen ska ju träna på helt andra vis. Den här sit-ups, alltså det finns ingenting i det.
Nej. För vi ska ju nu börja träna och jag kan ju nu efter min, ni som vill ha en uppdatering på min operation här, mitt operationsläge. Jag kan börja träna lite nu. Ben och armar.
Man vill ju att läkaren ska säga så här, men du får inte träna på 6 månader.
Nej, fast det är ju 10 veckor då. Det är ändå långt. Och nu är jag ju på vecka 5. Så att jag har ju så här, men jag har ändå fått go att kunna börja träna, alltså gå promenader då. Men alltså så här, jag får inte träna magen.
Nej. Så kan du göra sit-ups.
Du kan göra sit-ups. Men jag måste träna liksom armar och ben på något sätt.
Ja.
Min rumpa är så hängig.
Så jag vet. Men okej, men sista myten då. Ja. För den här är riktigt kul tycker jag.
Ja.
Plankan.
Nej.
Ingenting gör den.
Va?
Ingenting.
Men vadå, varför gör alla plankor då hela tiden?
Det finns en planka som heter gymnastisk planka som han visade mig. Som är liksom helt annorlunda den här. Du liksom måste ha raka armar och tippa fram hela kroppen. Alltså det är det värsta jag har varit med.
Jag är jättesvårt låter det. Ja.
Han bara, det är jättebra. Då tränar du ryggen där. Mm. Men den här plankan som man ser att alla gör.
Ja. Man ligger där och bara skakar.
Han
ja.
Bara, vilken muskel tror du att du tränar? Ingen.
Man bara spänner sig.
Det är bara jobbigt att hålla upp. Men det finns ingen muskler. Nej,
men
som
nu
tränas.
Fast du vill jag höra vad Biffe säger att man ska träna då?
Biffe säger att du ska träna saker som du också råkar ut för i vardagen. Alltså magen ska du träna för att den ska hålla upp ryggen.
Ja.
Det är liksom det som är grejen. Vi står, alltså, och då ska du liksom... Då ska du stå upprätt.
Ja.
Och vara med om situationer som...
Men det är därför jag tänker så här. Jag som spelar tennis.
Ja.
Det är min bästa finaste träning. För det första så är det som man rör sig liksom som i intervaller.
Ja.
Alltså man böjer på benen.
Ja, men också de här
så
slagen som är så. Då sen spänner
varje
magen.
Gång du slår, då spänner ju hela magen. Då får inte jag spela tennis för 10 veckor gått. För det är verkligen så.
Jag menar det.
Och då tränar man ju ryggen och sen liksom hela armen också. Och gör ju också såna här vridövningar.
Det är sånt som han säger jättebra.
Ja, det är det.
Men
tänk om jag fick spela tennis varje morgon.
Ja, det kan du göra.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Nej, det här jag kommer säga nu, Hanna.
Va?
Det är liksom, jag kan bli lynchad.
Nej.
Jo, mördad.
Nej, vad obehagligt.
Drev.
Nej.
Jo. Jag känner mig som en dinosaurie. Jag måste bara få lufta det här ämnet.
Ja. Jag är rädd för jag kommer åka med i drevet.
Jag vet.
Livrädd.
Det ska det vara. Nej, men inte så. Nej. Men jag tycker bara så här, vi lever i en sån jävla orolig värld, Anna.
Ja.
För att det är den upplysta världen. Och det är den jag vill prata om.
Ja.
Som tycker jag börjar gå överstyr. Nej, men det går inte överstyr. Men jag måste också få lufta att det är jobbigt att leva i den.
Ja, såklart. Ja. Jättejobbigt.
Jag kan bara...
För man kan ju inte göra rätt i den upplysta världen.
Nej, men det är det. Och jag måste bara säga
eller man kan inte, eller så här, man kan inte göra fel heller i den upplysta världen.
Nej, man kan inte göra fel. Men så här, om jag bara påbörjade då med min semester förra veckan. Då är det så här. Dels... har jag flygit till Dubai.
Mm.
Jag vet att det är åt helvete.
Mm.
Jag är dåligt samvete för det varje dag.
Ja.
När jag är på den där semestern. Liksom.
Men, jag, men just det här med den här flygtanken. För jag var ju också så här, jag ska aldrig mer flyga. Typ. Jag ska aldrig mer röra mig. Jag ska se så här. Sen är det ju så här, en hel värld som bara flyger överallt. De bara flyger. Då tänker jag så här, nej, antingen så måste någon sätta ner foten. Det är klart man kan tänka smart runt flyget.
Ja.
Och miljön överlag. Men någon måste sätta över foten för det blir ju för orättvist i världen.
Ja, men dels det. Men det är ju, sen kan man ju se över sin egen för att må bra själv också.
Ja.
Så jag mådde lite dåligt.
Ja.
Jag befinner mig i Dubai med en religion som är så kvinnoförtryck. Alltså det, liksom, det liknar ingenting annat. Mår jag lite dåligt över varje dag också. Solen man får ju inte sola längre. Alltså man vet, tänk det förut om man inte visste. Man bara låg och brände sig med sån här olja.
Man bara, vilken olja ska jag ta idag?
Som bränner utan bara helvete. Ja. Liksom.
Man var ju glad när det var rött i skinnet.
Ja, då var det så bra.
Ja.
Man skulle bli så brun då.
Flaga, perfekt.
Ja. Oj, oj, oj. Nej, så det är inte, det är så här, jag ska vara lite sola men jag får inte sola ansiktet för då får jag rynkor och cancer och allt vad det nu är. Barnen också, det är liksom en enda så orosgrej liksom, att jag ska bränna dem också för att jag har ju ansvar för hela deras cancer och allt vad det nu är.
Absolut.
Ja. Vad händer på semestern? Jo, det äts liksom bara pommes frites till lunch och det är donuts vid poolen och allt. Man är en lite dålig människa hela tiden. Mot sina barn och mot sina egna kropp.
Men kan inte du lämna det just då på semestern?
Jo, jag vet. Men jag bara tänker att det fanns ju en tid där man var helt ovetandes.
Ja, absolut.
När mamma, absolut. Jag kommer ihåg när hon skulle banta. För hon hade läst liksom, i någon tidning. Och hon skulle äta då grapefrukt och hade en deciliter socker på.
Ja.
Alltså, underbart. Det var klart att det var gott. Dricker alkohol varje kväll.
Mm.
Älskar det.
Mm.
Men jag vet ju också. Hur dåligt det är. Jag vill ta mig en cigg luring. Vet hur dåligt det är.
Mm.
Gör ändå, men kan inte riktigt njuta heller. Du vet så här. Kommer hem. Nej. Då har det liksom... En av mina döttrar yngsta är ju helt tokig i Dolly Styles.
Uh-huh.
Och vi beställer peruker och hon är så glad och alltihopa. Det är de tre stycken skolan som ska uppträda. Nej, nu har det kommit en hemsk dokumentär som jag inte har sett.
Va?
Ja, på SVT.
Om dem?
Det här är liksom... Ja. Jag har inte sett den, så jag kan inte säga. Men jag lovar dig att du kommer inte beställa någon till peruk med Dolly Styles efter det här.
Nej,
men det är bara sexualiserat. Det är vuxna människor som står och juckar som små barn. Alltså, om man bara tänker efter.
Ja, jo.
Ja. Så dels det. Ja. Okej, hur ska jag kunna stoppa det här nu då? Hur ska jag liksom... de ska uppträda. Alltså, du vet, det går ju så fort allting.
Ja.
Det som gör mig lite orolig i allt det här, i den här upplysta oroliga världen, det är att vi är uppvuxna på ett sätt där det kan gå väldigt, väldigt fort.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Alltså det är dramatiskt och det går fort och liksom ena sekunden så ska man vara familj, andra sekunden så ska man inte vara det.
Mm.
Ha packat en väska typ.
Mm.
Att man alltid ska vara beredd. Och nu har jag tränat, alltså nu, det här blir väldigt så här personligt i allt det här, men jag har försökt träna väldigt mycket på, alltså när jag blev tillsammans med Alex, för jag fortfarande hade det här beteendet liksom, att du ska aldrig veta, man ska aldrig veta, och imorgon kan det vara något annat och där. Och sen så har jag så här blivit mamma, jag har verkligen så här, nej, allting behöver inte gå på en sekund.
Nej.
Man ska liksom, nu ska jag bli vuxen. Men den här världen beter sig nu som jag gjorde när jag var ung, att så här,
Det ska man ta ställning. Det är inte den upplysta världen, det är ta ställning i världen.
Jag vet, och det är samma sak med flyget. Det är så här aningslösa influenser som jag har liksom tyckt väldigt mycket om, men så skrivit till mig så här, hur kan du flyga till Dubai? Man bara, fast jag blev på riktigt, jag kanske är helt dum i huvudet, men jag kände att jag blev upplyst för typ en månad sedan.
Ja.
Och då ska man på en gång strypa allting som har med flyg att göra. Alltså, annars är man en fruktansvärd person. Och
vi ska ta ställning så fruktansvärt snabbt och ta bort saker ur vårt liv. Alltså, det är som att man var så här, nu är du inte min kompis längre, nu ska vi aldrig mer prata. Det här är också väldigt intressant, för vi har ju massa, det här har förvånat mig så mycket på senaste tiden. Vi har ju massa unga människor som jobbar, vi jobbar tillsammans med, som har ett blockarbeteende.
Jag vet, det är så sjukt.
Det är det sjukaste jag varit med om. För att, förstår du den graden av mobbing?
Det här kommer förstöra oss. Vi måste få, allting ska ske och vi ska bli upplysta. Men det måste få ta lite tid. Är jag som en dinosaurie?
Nej, för att, vet du vad det är, Amanda? Det är så här. I det här att vara upplyst måste vi vara upplysta på riktigt.
Mm.
Det är som att vi alla människor på jordklotet, det är så här, vi behöver få bukt på miljön. Ja, vi behöver hitta ett sätt om hur folk inte ska bli utnyttjade sexuellt. Vi behöver hitta ett sätt hur män ska sluta våldta. Vi behöver titta på hur världen ska sluta kriga. Alltså, vi har jättemånga problem. Mm. Vi måste hitta sätt till det. Men som privatpersoner så kan vi ju inte bedriva verksamhet som om vi vore Gud. Och hela tiden ska liksom hålla på och snurra runt det här. För då kommer ju ingen människa kunna verka och vara vän eller liksom så. För det blir ju liksom...
Nej, men det är jätteläskigt. Helt plötsligt så har vi nu sagt något fel i den här podden. Och sen så imorgon så är det liksom så här... Aldrig mer köpa disgrace-plagg.
Ja, men...
Nej, men du vet, det går så fort.
Det har vi ju varit med om. Alltså, så här, det är också gånger. Det, om man är med men... om det hela tiden. Men jag vill bara säga så här, att det finns ju fortfarande då inget rätt eller fel i det här. Jag tänker bara att man som individ måste tänka på vad konsekvenserna blir hela vägen.
Och tid för eftertanke.
Verkligen. Innan man gör de där sakerna.
Ja, imorgon kan det vara så här, nej, man får aldrig mer dricka vitt vin. För det är tydligen, du vet, något.
Men jag tänker också så här,
det här är för oroligt för mig.
Men som att det var så här, ja, men man, många gånger har man inte varit med om. Man kom till skolan och så hade liksom någon bestämt att man hade gjort något fel så att
nej,
ingen
men alla
prata
tjejer med
det.
Långt hår var töntiga.
Ja men typ så.
Hade någon cool bestämt.
Ja. Och det här har vi pratat om i hela drevkulturen för det här hör ju också ihop med det. Att det är så här, måste man blocka någon för att markera att du får inte vara med längre? Som vuxna människor. Man kan bara tänka tanken själv. Eller så får man ringa till den och säga så här, vet du, jag tycker att du gjorde det här och det här och det här. Så att jag vill inte att vi är kompisar längre. Det är en annan sak.
Vet du vad jag tycker? Jag tycker man borde ta bort hela blockfunktionen. Den är inte bra för oss människor.
Absolut inte. Absolut inte. Alltså så mycket karmafallet. Vi alla kommer hamna i karmafallet. Ja. Står det bara. Ändå. Verkligen. Du, jag vill bara säga en sak. Ja. Att det är min födelsedagsvecka.
Vad är det?
Alltså min födelsedag är inte på en bra plats. Alltså jag ska bara fira.
Kan inte du byta födelsedag?
Jo, fast jag har ju bestämt för att jag ska ha fest i april.
Jag vet. Ja. Men kan inte du byta bara till den dagen?
Nej, men jag känner att det blir karmafallet runt min födelsedag.
7 april istället. Mycket trevligare datum.
Så bra. Ja, men för jag ska fira den 6. Ja. Så bra. Ja, jag vill bara säga det. Om det är någon som vill fira mig på något.
Det var bra, Anna. Jättebra.
Ja, jag vill bara säga det. Alltså... Att det är min födelsedag. Jag också säger inte vilken dag jag förlorar. Jag säger bara att det är min födelsedagsvecka.
Ja,
så bra. Hörrni, älsklingar.
Mm. Jag bara... Mm.
Jag skulle vilja avsluta den här podden med min bästa låt just nu.
Ja, det skulle jag tycka var väldigt trevligt, Hanna.
Eller hur?
Att vi alla fick ta del av det.
Ja, ja, men alltså grejen är så här. Liam och Hanna Färm. Alltså, de båda
Liamo.
Ja, men alltså han heter ju Liam.
Nej, jag kallar honom för Liam.
Ja, ja, men det är bra. Men alltså grejen är så här, det jag är mest kär i deras kemi.
Det är
i
lite
den här låten.
Som Lady Gaga och
Bradley Cooper.
Bradley.
Eller det vill säga Jackson som han heter i filmen.
Ja, det var det jag tänkte. Det. Nej, men alltså, är de ett par eller är de inte det?
Nej, men det är ingen som vet. Men vilket fall som helst, när man hör den här låten och känner kemin och liksom har bilden av dem när man lyssnar så blir man ju typ som kär. Mm. Så jag tänker att vi ger det till alla som en liten så här kärleksgåva. Mm. Kär eller ej.
Jag har redan lagt till det i min spellista.
Underbart. Här kommer då Hold You med Hanna Färm och som du säger, Liamo.
Puss, puss.
Puss, puss, puss. Hej. Wherever you go I will follow. Wherever you go I will follow. Somewhere far behind the scenes, 2017, the start of a story. Rumors about you and me, talking about our chemistry, but no need to hurry. 'Cause I will light up your heaven tonight, light up your whole world, just for you. Just for you. If I ain't got you, even if time will fly away, we will be harder than.
than a flame. 'Cause I ain't nobody if I ain't got you. No.
Media.